första är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Jag känner att jag, innan vi drar igång, vill parafrasera det gamla djungelordspråket som Fantomen tror jag lanserade. Ibland går Fantomen på gatan som en vanlig man, tror jag han sa. Ibland så vill Fredrik Wikingsson, podcastare, inte vråla då allt vad han pallar i början på ett avsnitt. För att han känner att på andra sidan Atlanten sitter en man som inte är mottaglig för en energianstormning riktigt.
Ja, men jag har... nej, du är ju helt rätt ute. Men jag har haft sån jävla...
omtänksamt av mig.
Ja, det är det. Men överlag så är jag väldigt... Det där överlag så när jag blir mer och mer känslig just för plötsliga ljud och så vidare. Även när jag mår bra. Men nu har jag också... Jag försöker pussla ihop mig själv igen efter en av de värsta magsjuksepisoderna jag varit med om i mitt liv, måste jag säga. Kallsvettas fortfarande, rinner ner längs ryggraden, känner hur det rinner kallt vatten. Känns det
så? Får jag bara fråga kring kallsvett, inte för att vi alltid ska fastna i semantik och så vidare, men vad är egentligen, är kallsvett kallare än vanlig svett, eller är det bara...
Nej, det kan det väl inte vara, va? Det måste vara att man fryser på något sätt bara rakt, eller?
Om jag springer Göteborgsvarvet i solsken och svettas, då är det ju vanlig svett, så att säga. Men när jag har feber och frossa och svettas, då fryser jag och då är det på något sätt kall svett.
Vi kan räkna med att få detta på något sätt förklarat i ett mejl.
Till podcast@podfp.com. Mysigt, alltid härligt.
Det älskar man, men jag vaknade upp nämligen, jag har då spytt i 2 dagar. Så vaknade jag upp en av morgnarna, så låg min son bredvid mig och på andra sidan av mig låg min flickvän, och sen längre bort i sängen låg då min dotter.
Vilken jävla ocean till säng det låter som att du har. Ja. Hur mycket får det plats i den?
Det är en stor säng, väldigt stor säng.
Gillar du tanken på att ha en stor säng där barn kan...
Nej, jag ska säga att det är... Nej, inte överhuvudtaget. Absolut inte. Försök
inte. Nej, men jag vet, du har ju målat upp visioner om din ålderdom där du ska omges av liksom 400 ättlingar som springer omkring dig.
Jo, men vänta nu. Det är något, det är en skillnad, har jag sagt, att man gillar att stå vid någon stor jävla liksom... Man ska laga mat över öppen eld i någon sorts kär, eller så springer det barn runt en som vill veta om ens liksom händelserika liv. vad är det farfar har varit med om för spännande saker? Absolut, men i det här, du vet ju själv, du har ju barn, nu kanske de inte kommer in och lägger sig hos er.
Tyvärr.
Så ofta. Gör de det?
Jag låg ju mellan mina föräldrar ohyggligt sent i livet. Upp i tonåren. Ja,
de är aldrig inne.
Aldrig. Jag önskar ju att de hade varit ibland, för det är ju mysigt. Ja, men...
För du var typ 12, va?
Nej, jag kan ha varit 14-15. Alltså.
Vad sjukt. Ja.
Det var liksom in i livmodern bara. Det var ju, det fanns inte benzo på den tiden. Då fick man ligga mellan mamma och pappa för man hade prestationsångest och gick i högstadiet.
Jag har ju aldrig, tyckte aldrig om det där. Jag minns att jag tyckte det var när min farfar dog. Det var mycket tragiskt. Jag var ju med när han då säckade ihop i en hjärtinfarkt. Och ja, kommer jag aldrig glömma. Det är fan obehagligt när han ändå säger då till sin fru, min farmor, så säger han: Greta, är det över nu? Säger han. Och jag ligger i en säng
bredvid. Min mormor dog ju också av en hjärtinfarkt. Jag var inte med när detta hände då. Men hon hade också sagt då till min mamma det sista hon sa: ska jag dö nu?
Nej, för fan. Ja, jag vet inte om vi orkar prata om det här. Men,
nej,
men
han
säger det då: Greta, är det över nu? Och jag ligger på en bädd.
Men också det är lite lättsammare när du, det är åtminstone en dialekt när du återberättar.
Nej, jag vet. Jag vet inte vad...
Det är inte lättsamt, det är så hårt. Det kanske till och med nästan blir... underhållning.
Ja, men jag vet inte, det är något att just den detaljen är det jag fokuserar på. Men, och sen kommer
det... Vet du vad det också alltid är? För du har ju berättat det här för mig 1000 gånger. Det är alltid de dubbla Gretorna. Greta. Det är det som också som liksom lägger underhållningsribban för detta makabra ögonblick.
Ja, men det var... Han idoliserade också sin fru på samma sätt som min pappa idoliserar sin fru.
Okay.
Vilket är intressant. Alltså, något totalt, vilket är härligt. En matriarkat, min farmor... hade skapat där, och sa att i hans värld fanns bara hon liksom. Och då, Greta är det över nu. Minns inte alls vad hon svarade, men så till slut kommer några ambulansförare dit. Mina föräldrar var ute på fest, och sen så kommer de då och hämtar farfar, och han skriker Greta, och sen Le inte nu, jag ser att du ler på andra sidan mikrofonen.
Du kanske, nej men det, jo, bara, det är de dubbla Gretorna. Det är någonting med det som bara är, vet du vad det är? Jag tror att han, jag tror att han kanske inte sa det. Jag ler för att när du återberättar detta så tror du att det blir starkare av att du lägger till en Greta. Det är därför jag ler.
Nej, men
jag,
vad fan,
det handlar inte om din
farfar,
det handlar om, det handlar om dig och ditt historieberättande.
Jo, men som barn, hade du, om du hade varit typ, jag kanske var 10, ja, varit med när din farfar drabbades av en hjärtinfarkt, men kommer du ihåg?
Självklart starkt, men jag säger bara att det finns en liten del i mig som misstänker. Du kan ju inte vässa att han dör i en hjärtinfarkt, men det finns alltid utrymme för vässningar för dig. Så vässningen här är de dubbla Gretorna, det är bara det handlar om. Greta.
Ja, och sen kommer ambulansen då och de här människorna och hämtar upp min farfar, lägger dem på en brits, eller vad det heter, bår kanske det heter. Kör in honom i hissen och sen stannar hissen, vilket är, också har etsat sig fast. Och de skriker, vad i helvete, skriker de här ambulansförarna då. Och till slut så hoppar den igång och sen så, ja, detta om detta. Sen kommer pappa upp till lägenheten några timmar senare och så har det här skett och farfar lever alltjämt då. Och sen så går dagarna och det är en jävla plåga såklart, farmor är hemma hos oss. Och man tänker, hur ska det gå för farfar? Han hade redan haft hjärtinfarkt innan, så att det, liksom, oddsen var väl inte jättebra. Men han flyttade ju på äldre dagar, flyttade de upp till, från då Skåne, från Tomelilla till Köping. Min farfar hade en Renault 4, en sån här handväxlad Renault 4. Blå metallic som han var så himla rädd om. Och han var liksom inte van att det var så kallt på nätterna.
Är det sån jävla skillnad mellan Köping och Malmö?
Nej, men det var det för honom. Jag kan inte säga något. För det, i alla fall, det som var när jag sov över där, så satte han... var rädd för att bilen skulle liksom behöva hantera en hel natt
i den här arktiska kylan som finns i Köping.
Ja. Exakt. Så då väckte han mig ibland när jag sov över där klockan 3 på morgonen. Filip, nu går vi ner. Så åkte vi ner och sen utanför huset så drog han igång och tomkörde den här bilen i kanske 20 minuter så den blev varm. Så satt vi där nere och myste.
Ja, men den stunden kan jag säga, det är otroligt. Det är ju vackert som sa. Jag noterar att det var trippla Filips i den här återberättningen. Det är också mysigt att han kanske hade det som ett tick att alltid adressera den. Så var det dubbla eller trippla adressater. Filip. Men det är bilden av er två sittande i en bil mitt i natten, det gnistrar av liksom så här frost och snö utanför, och den här bilen ska bara värmas upp vid 3 på natten så att den inte ska dö, är ju otroligt.
Han älskar den där bilen, hade inte mycket pengar heller, så det var liksom en dyr investering när han köpte den där och ville liksom att den skulle hålla i all framtid.
Det där är det mest rörande du har sagt på 20 minuter.
Ja, jo, du ser. Ja. Ja. Ja, men så jag hade en ganska nära relation till min farfar. Jag tycker väldigt mycket om honom. Han var så himla snäll. Och så han sa alltid, jag älskar dessert, sa han alltid till farmor. För han vågade inte säga, finns det någon dessert? Och då brukade hon bara, då minns jag alltid, hon bara hackade upp lite äpplen och så hällde hon lite kaffegrädde över det.
Här låter det som att han sitter på ett hem ju. Ja, så här låter han ju dement.
Nej, men han tyckte om det, fick han kaffegrädde och lite äpple som bara
obskur. Okej, men då så han satt där, lunchen eller middagen var avklarad, och så sa han då bara, jag älskar dessert.
Ja, lite till sig själv. Han vågade inte säga till henne, för hon var ju tyrannisk.
Hon skulle ju kunna svara att vi har bott ihop i 60 år, jag vet det.
Ja, jag älskar dessert. Då kommer alltid att sucka dem och så helst skvätta hon lite kaffegrädde över det ena och det andra. Det var liksom lösningen.
Sänkt ribba för dessert, men ändå härligt.
Ja. Så gick dagarna, det var hemskt, han låg på sjukhus, vi visste inte om han skulle överleva. Sen till slut en natt ringer han och läkaren då berättar att det gick inte att rädda farfars liv. Väldigt sorgligt. Och jag hör då hur min farmor primal skriker mer eller mindre. Det kommer jag också ihåg väldigt starkt. Ja. Det är ju vissa som säger att när man, och det är ju en av anledningarna till en... Om man inte är vegetarian så kan man bli vegetarian om man är i närheten av grisar som förstår att de ska liksom avlivas.
Det är någonting i, om ni ursäktar liknelsen, hästväg då. Man borde väl inte använda djuret häst i det uttrycket, men det är väl otroligt om den skriken. Usch och fy.
Ja, men det var det samma. Jag hade aldrig hört ett sånt skrik i hela mitt liv. Alltså som en bottenlös sorg. Det var min första...
Ja, men usch. Ja,
ja men du vet. Ja. Men det var sen blev väldigt då... Samlade mig och var väldigt överraskad över sen var att min mamma... kom in och la sig hos mig. Och så sa hon, ja, sa jag, varför då? Ja, men pappa och farmor vill ligga i samma säng.
Jag vet, det här har du berättat för mig förut, så jag ska inte spela överraskad här. Men det är och förblir väldigt speciellt.
Ja, men jag kommer ihåg att hon var då över 80 år och min pappa var liksom långt över 50 såklart. Och skedade henne då, eller om det var på ett annat sätt. Jag kommer ihåg att jag hajade till, det fanns en generositet kring vilken typ av liksom intimitet som var okej då, ja, från min pappa och min farmors sida, ja, som lite golvade mig.
Jag förstår verkligen detta. Det är någonting Alltså det finns två scener redan i den här filmen. Det ena är ju då liksom tomgången i bilen mitt i natten, gnistrande frost utanför, och du och farfar sitter och skrattar åt någonting. Och det här är ju så, jag vet inte vad det är, liksom, den koreanske parasitregissören vars namn alltid kommer att springa mig förbi, vann ju 4 Oscars här häromdagen. Han skulle kunna gjort något otroligt av den scenen.
Flyga in honom, sitta med honom en dag, flyga in honom, sitta en dag på liksom, du vet, så Grand Hotel Saltsjöbaden och bara kasta olika scener från min farmor och farfars liv.
Vad kan du göra någonting av med allt det?
Ja, men han skulle åtminstone fatta att man reagerar över att de skedar, eller hur? Han skulle ju fatta
ja,
det.
Ja, men det är någonting med den där jäveln som känns otroligt. När han vann i Cannes så höll han väl liksom ett tal som gick ut på mer eller mindre bara, nu måste jag få gå och äta. Han känns ju väldigt eljest och härlig. Sen kan det vara effektsökeri och skicklig storytelling och paketering. I don't care riktigt. Jag är trött på alla de där ansiktena som sitter där. Quentin Tarantino tror att han ska vinna. Sam Mendes tror att han ska vinna. Det är något härligt att den där jäveln blåser in. Ja, filmen är också fantastisk. Och så bara robbar han dem på allt. De här bästa priserna. Det
jo, men det som är väldigt roligt med det där också är hur Hollywood, eller så här, hela så här, narrativet kring en sån här gala är ju att det ska vara 4 stycken stående ovationer, kanske. Något ja. Sånt i den stilen, va?
Något lifetime achievement och sen något tal som spårar ur och blir liksom så här Cuba Gooding Jr. starkt.
Ja, och så Eminem out of the blue dyker upp och liksom...
Inte fan, fick han stående ovation?
Jo, visst fick han det.
Fick han?
Ja, ja, absolut. Folk kände sig tvingade naturligtvis. När de såg att de så här yngre människorna som var där ställde sig upp. Ja, då var även Al Pacino tvungen att ställa sig upp.
Ja, jag förstår.
Al Pacino ser ju ut som att han liksom har bott i en laggård de senaste 6 åren. Det är helt otroligt.
Ja,
han har gjort en grej att se skitig ut. Ja. En slags global Stefan Sundström. Ikoniskt på något sätt.
Ja.
Ja, men det är fascinerande. Nej, men det som jag tycker var så kul då när de vinner om det för bästa film. Jag tror att det är då det är. När de andra då som är nominerade som regissörer i den där klassen är ju då Sam Mendes för 1917.
Ja, alltså, om jag får vara liksom lite så här noga här då, så är ju inte regissören nominerad för bästa film. Det är ju producenten alltid. Så det är
ja, men
bästa
ja, precis, regi. Låt oss säga bästa
regi. Han vann ju bästa regi också. Ja,
exakt, och då var det väl Sam Mendes för 1917. Det var Quentin Tarantino och sen även då Todd Phillips. Som egentligen, det som är otroligt med honom var ju att han är ju liksom hangover mannen, eller baksmällaren heter i Sverige, och började väl göra grejer med så här Johnny Knoxville och sånt där, tror jag. Men som nu
har han klättrat sig in här i det här finrummet, men han regisserade vid Joker helt enkelt, va?
Ja, och sen även Martin Scorsese, va, om jag inte minns fel. Jo, såklart, så sitter det inte.
Jag läste ett jävligt bra verb för övrigt på sociala medier idag. Jag kommer inte ihåg vem som skrev det, annars skulle jag credda den här personen. Men att jokra, det är liksom att dansa ner för en trappa som han gör i trailern och i filmen, med det här, liksom, den här dårdansen ner för en trappa. Det är då att jokra. Jag tycker att det var så jävla, ett otroligt verb. Och jag känner mig sugen på att i sommar i något berusat sammanhang jokra ner för en trappa.
Det tycker jag du ska göra, det kan du behöva. Men det som var så fascinerande, så reser sig alla upp där. Och sen så att den galne Martin Scorsese med sitt intensiva blick, som naturligtvis...
Vad menar du med att han är galen?
Han känns så intensiv, han känns ju bara knasig, Martin Scorsese, och inte alltid
intensiv, kan jag tillstå, absolut.
Ja, men är man inte väldigt trött på att höra Martin Scorsese prata om hur mycket han älskar film?
Jo, lite, och att han kan så mycket.
Det är bland det absolut mest så här, går långsamt ut ur rummet, skulle det stå inom parentes, som jag är med i någon slags filmscen med Martin Scorsese, eller det, så här. Vad händer när Martin Scorsese börjar berätta om hur han som liten pojke i Brooklyn eller något gick på sin första film?
Blir tagen av Louis Malle eller någonting, då backar Philip långsamt.
Fy fan. Ingenting på jorden är tråkigare än att höra Martin Scorsese prata om att han gillar
en
film.
En sak, och det är att höra människor prata om att Martin Scorsese kan så mycket om film. Det är lika tråkigt.
Ja, men det, Martin Scorsese har själv placerat sig i någon slags pole position, som är: ingen älskar film lika mycket som jag.
Nej,
liksom, mitt liv förändrades i grunden. Och detta har han lyckats. Den här pole positionen har han konserverat i liksom 50 år.
Ja, men en liksom reservation för det är att Tarantino har varit ganska duktig på att mota in territoriet som handlar liksom om asiatisk kung fu film och sånt. Där tror jag att Scorsese ändå lägger sig platt. Jag tänker så här, ja, där, den där tårtbiten som kanske bara är 6% av alla filmer som finns, där har jag inte en chans. De kan jag skita i, men de andra 94%, där är jag nästan.
är denna vecka sponsrade av Asket.
Jag minns när jag var, jag tror kanske var 15 år, åkte utomlands första gången till England, och då skulle jag köpa ett par jeans utomlands, och då hade jag fått höra då av människor som varnade mig innan att det som kommer att hända i England är att expediterna kommer att vara trevliga mot dig. Det är bara för att de vill sälja jeansen. Det fanns en liksom känsla i Sverige av att man, liksom, man måste se upp när man åker utomlands, för där kan man bli lurad, för att expediterna där är beredda att ljuga för att då sälja.
Uppvaknande.
Det var ett uppvaknande, och jag minns fortfarande de här jävla jeansen. Jag skulle kunna ha haft på mig jeans 364 dagar om året sen dess. Jag älskar ju att ha på mig jeans.
Det som är fascinerande, måste jag säga, och imponerande med asketgänget är att de fan inte ligger på latsidan, utan de drar alltså till Japan då. Där hittar de då de perfekta, eller det perfekta spinneriet för att skapa då jeans som får den här passformen.
Men de hade ju också ett 20-tal kunder som då testade jeansen i ett års tid, och feedbacken samlar de då, och sen för att förbättra det här plagget ytterligare och ta fram då det ultimata raw denim jeansen. Och ni hittar ju mer om detta då på asket.com, asket.com, och vi säger stort tack till Asket.
Vi är den här veckan sponsrade av GoMore, som då är det här geniala sättet som du och jag kan hyra ut vår bil eller hyra andras bilar. De allra flesta bilarna då som ägs i Sverige, de står då parkerade i genomsnitt 23 timmar om dygnet. Och det här är ju sannoliken en outnyttjad resurs. Så den här då, det här företaget GoMore har då utvecklat ett grepp här som gör att jag kan hyra din bil, Fredrik, och du kan hyra min.
Ja, men jag har lagt upp min bil, jag kommer inte kunna använda den på ett tag, så jag la upp en annons på min bil på gomore.se. Det är väldigt enkelt, det är väldigt smidigt. Man laddar upp bilder på bilen, man fyller i information och tillgängliga datum som bilen kan hyras då. Och när någon vill hyra den, då får man ett meddelande, så kan man välja att acceptera, och då bekräftas bokningen till den som ansökt om att hyra den. Man kan chatta med den här personen om man vill känna på den lite grann, och skicka frågor och svara på det och så vidare. Det är väldigt smidigt. Man fyller också i tid, man kan göra överlämningar av nycklar, och så ses man vid bilen på den tid man angett och den adressen man skrivit in att den står parkerad på. Det här känns som att det ligger i tiden. Det känns som att det är smart om man har en bil och vill tjäna extra pengar, eller om man behöver hyra en bil och inte vill använda de vanliga sätten. Man har också försäkring via GoMore under hyresperioden, och man får ett hyreskontrakt direkt i appen. Vi säger stort tack till GoMore.
Men i alla fall, då ser man då att när han vinner då, den här mannen, vars namn, vad är det man säger?
Ja, det undgår, alltså det är...
undgår den, ja. Då reser sig alla de här upp. Man vet ju egentligen, framförallt Sam Mendes, som är ju liksom en uppblåst skit, tror jag.
Jag vet om
det är han.
Han regisserade 1917, som då typ...
Man gjorde American Beauty först, men så gjorde han lite så här, och sen gjorde han Bond, och så han gjorde massvis av reklamfilmer han inte vill prata om att han gör.
Verkligen.
Ja, men när alla de där reser sig för att Hollywood tvingar upp dem, då vet man ju att när de står där, så tänk... Sam Mendes tänker ju när han står där: visst, det är en bra film, men lugna er nu, min film är ju bättre.
Jag gjorde ju 1917, det är typ en tagning. Den där jäveln springer genom 20 slagfält. Vad gjorde han? Han hyrde en dyr villa i Korea och filmade lite scener dit.
Och hade en skruvad idé.
Ja. Men det är intressant, jag tänker så mycket på Oscarsgalan, för du och jag var ju så besatt av den för bara 4-5 år sedan. Vi har kommenterat den för svensk tv och så vidare. Och det är någonting nu, dels förstås för att man liksom 7 på morgonen så får man de bästa talen i telefonen. Det fick man liksom inte för 10 år sedan, så att det finns mindre anledning att sitta uppe. Men det är som att jag liksom inte riktigt bryr mig. Men det enda som på riktigt intresserar mig kring det är ju när vanligtvis vinnande människor en kväll per år förvandlas till förlorare. Tarantino, ingen ser på honom som en förlorare. Någonsin. Inte sedan 1992 har han varit en förlorare. Men nu då, när han då tror att han ska vinna 2-3 Oscars för den här filmen, och det är bara Brad Pitt typ som vinner för Once Upon a Time in Hollywood, då är ju de facto, när Tarantino ser sig omkring, när galan liksom är slut, alla tittar på honom, nu sneglar de på mig, de tänker att jag är en förlorare. Det är någonting med det som jag tycker är liksom lite gripande, att de här så jävla framgångsrika människorna faktiskt för en kväll går och känner sig som losers. Det är någonting shakespearianskt över det, eller något liknande. Jag skulle hellre vilja se en sändning, bara liksom en Tarantino-cam, hans reaktioner om han är uppmickad, hur reagerar han på det här, allt det här. Det är också så att skådisar är ju ofta lite mer tanklösa än regissörer och manusförfattare.
Ja, men det är det som är grejen. Jag tänker att det oftast startas ju den här stående operationen då för koreanen. Den startas ju av någon liksom ytlig skådis. Oftast. Men Joaquin Phoenix reser sig upp. Som liksom kämpar ihjäl sig för att framstå som en eftertänksam individ då.
Ja.
Och så reser han sig upp. Man ser liksom hur Sam Mendes kastar ett öga på honom och tänker: du din dumma jävel. Du kan ju bara uttala repliker som jag har skrivit eller någon annan.
Ja, men det är också så att det är dubbelt orättvist mot regissörerna. Dels har ju då Sam Mendes och Tarantino har ju förlorat. De hatar ju den här stunden att då behöva ryckas med i detta. Joaquin Phoenix har redan vunnit exempelvis. Han är också en, som du säger, en blåst korkad skådis kanske. Så det är lätt för honom.
Ja, men han själv, får jag bara säga så här, han har ju tillstått detta själv en gång i tiden. Han gjorde ju någon film där han spelade brandman, tror jag. Jag vet inte exakt vilken det var.
Är det Backdraft kanske?
Jag undrar om det var Backdraft. Det var ju det jag för mig var med bröderna Baldwin bland annat. William Baldwin. Men det var någon film i alla fall. Ja, men då han sa någonting om att vara skådis är världens lättaste yrke. Det är bara någon som du ställer dig framför en kamera och sen berättar någon för dig vad du ska då säga. Sen har han då ändrat åsikt många gånger, har säkert sagt att det är världens svåraste yrke också. Det var liksom en bra sägning från hans sida där och då när han fick ur sig det där. Men det är ändå en sån otrolig skillnad givetvis. Sam Mendes är medveten om detta och även Tarantino, så att det är klart att det där gör ju ont när de...
Nej, men de där sekunderna när liksom tanklösa skådisar som Joaquin Phoenix eller någon annan drar igång den stående ovationen, regissörerna som har precis har förlorat, som har jobbat i år med sina filmer, till skillnad från skådisarna som kanske har varit på set i 4-5 veckor och inte alls investerat lika mycket tankeverksamhet och
energi. Men gjorde 9 andra filmer samtidigt.
Ja, exakt, och har liksom skickat fakturor åt alla möjliga jävla håll. Men regissörerna då är också sämre skådisar, men sämre på att fejka entusiasm för denna stående ovation. Så det är en dubbel bestraffning för Tarantino och Sam Mendes och de andra regissörerna. Visst, de är nominerade och hit och dit, men där måste de då uppbåda sina absolut största skådisalanger för att framstå lika entusiastiska som Joaquin Phoenix och de genuint då upprymda blåsta skådisarna som drar igång den stående ovationen. De har liksom inte en chans där, och det gillar jag ju. Det är någonting. Allt det där andra talen, eller, och framförallt de här liksom presentationerna och prisutdelningarna, det är bara manus och det är bara sketcher. Det gör ingenting med mig. Men att se de där liksom bristerna i, när fasaden krackelerar på de här människorna som har vunnit, och inte skådisar, för de är för duktiga på att spela lyckliga. Tom Cruise har förlorat 9 gånger. Han är proffs på att applådera och se lycklig ut ändå, men regissören är för kassa skådisar för att göra det trovärdigt. Därför är de ögonblicken något.
Så är det, och det var, vi landade då i koreanen vars namn undgår oss, med tanke på att man skulle vilja hyra in honom. Han är dyr nu, tror jag, men flyga in honom till Stockholm för att sitta med honom på Grand Hotel. Man bara berättar historier om min farmor och farfar och hur han då, min farfar gillade dessert, och i princip liksom ständigt hörde man då min farmor sucka, och sen så hällde hon lite kaffegrädde på någonting sött, och sen satt han.
Jag säger nu, så jag har det sagt, han heter Bong Joon-ho.
Så är det.
Så vi kan kalla honom Bong här från nu då, om vi vill.
Han var ju så tacksam, min farfar, för detta hela tiden. Det är tack Greta, du gör den bästa desserterna i världen och så vidare. Men han dör då i alla fall. Och vi får reda på detta, och som jag säger, att jag hajade till i min säng när jag förstod att pappa och farmor låg och skedade varandra. Ja. I en säng då. Märkligt kan man tycka, men sen samtidigt så hör man då om dig och att du skedade dina föräldrar fram till...
Alltså du säger skedade, det är inte, när man sover mellan sina föräldrar, det här är ändå viktigt att påpeka. Det finns här, det kan vara någon slags ingenmansland, apropå 1917 och första världskriget och liksom skyttegravarna. Man kan befinna sig i ett icke-rörande ingenmansland mellan föräldrarna.
Ja, men det fattar jag, men du ligger ju där, men det är någon slags trygghet som gjorde att du hamnade
det
där.
Det utstrålade då värme från mina föräldrars kroppar som gav mig då värme och trygghet. Men jag rörde dem ju inte, jag låg liksom inte kramare dem när jag var 15.
Nej, men på något sätt kanske något ben gled över din mammas, ja, ben.
Om det är viktigt för dig, för den här Oidipus liknande då situation. Först ska jag liksom skeda morsan, sen ska jag mörda farsan. Det är kanske Bong kan få göra.
Nej, men jag tror nog ibland att ditt ben la sig över din mammas vad eller något sånt där kanske.
Ja, det är inte omöjligt.
Du låg inte helt perfekt rakt som
pen. Låt oss inte ens gå in på myten om att man får erektion 7 gånger per natt. Där ska vi inte
ha. Så kan det ha varit. Men då också en brorsa som är 2 år yngre än dig. Han var inte där in alls.
Aldrig. Mycket tryggare i sig själv. Han ägnade sig, han spöade upp mig och sov inte mellan våra föräldrar.
Bra människa. Nej, men så i alla fall, och det här sker då när vi ligger alla 4 i sängen i alla fall, och vaknar upp.
Nu är vi tillbaka i din säng, din enorma säng.
Nej, nu är vi tillbaka i min säng, som du säger, den stora, där du då tror att det är en grej för mig att det ska ligga massa människor i samma säng. Svaret är nej på den. Men så känner jag att det liksom rinner svett längs vaderna, kallsvettas jag. Någonting är på gång. Kvällen efter så börjar min son spy ner mig. Det är vad det är. Man vaknar upp, man är nerspydd. Så ser föräldraskapet ut. Det finns ingen anledning att klaga på detta. Jag tror jag blivit bättre kring att heller inte berätta det för alla dagen efter.
Nej.
Det finns ju perioder i sitt liv där man liksom verkligen älskar.
Ja men, så här, ja, men gud, om det här har hänt mig, då måste jag få ut någonting av det. Sympati, empati, vad vet jag, en story att berätta. Den här kräkningen måste jag då sprida för att det ska betyda
något. Men i alla fall. Och sen så går det då 2 dagar och sen igår börjar jag känna, någonting står inte rätt till här.
Är det en så kallad bullrig mage som är det första tecknet?
Jag tycker inte den är bullrig, bara helt utstående, stenhård. Det gör ont i magen. Jag hade feber, man känner någonting är fel. Ska droppa av barnen då? Och så tittar han på mig, empatisk, min son, redan, Tage.
Hur gammal är han? 4?
Fylld av empati. Jag skämtar. Folk som pratar om att deras barn är fyllda av empati. Vilka jävla värdelösa individer. Det vet vi inte ännu. Han kan växa upp och bli The Joker för fan. Vi har ingen aning.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman. Och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Han kan jokra ner för en trappa.
Men ingen aning om vem min son blir. Men han säger, säger i alla fall till mig, oh, are you sick daddy? Ja, hans svenska är inte så bra. Klaga på det också om ni vill, människor.
Nej, jag klagar inte.
Nej, men vissa skulle kunna säga att det viktigaste som finns är att de får sitt modersmål. Is it because you've kissed me? Svarar han då. Eller säger han till mig. Och då säger jag, no. Och så hoppar vi in i bilen. Och sen i bilen säger han, you know what? Säger jag, even if you're really sick, I'm gonna kiss you as much as I want. It doesn't matter. Det har liksom bankats i oss att det allra viktigaste är barnen. Så att man ska, även om de ligger där med ebola, så ska man i alla fall pussa barnen. För att barnen är så mycket viktigare än en själv.
Ja, men på samma sätt som man kanske ska kasta sig framför ett ankommande fordon för att knuffa undan ett barn och rädda barnets liv, på samma sätt ska man liksom tungkyssa sina barn fast de har ebola.
Tag hade varit i Wuhan eller vad det heter i Kina, att jag då hade liksom glidit in där i Wuhan förbi alla säkerhetsspärrar liksom. Här, ja. Coronaviruset, ta mig och sen pussa så mycket.
Spotta mig i ansiktet, Tage.
Ja, men det är den filosofin som man måste torgföra som förälder.
Ja, men den är svår att värja sig mot. Det är så här, om man låter sig undslippa sig, eller bara, du vet, nämner i en bisats att man inte har kramat och rört sina barn när de har varit sjuka, då blir man ju en iskall empatilös förälder. Det går ju inte, så då måste man överkompensera det genom att då, att du pussar honom när han kräks, då, då kan du ju räkna.
Ja, men inte precis när han kräks.
Nej, det förstår jag, men han är i ett kräkskov. Behöver du, kan du ju göra, visa andra ömhetsbetygelser.
Men jag är en sån passionerad människa för
ja, men det, ja, det är, fast nu kan du förstå att det kanske inte var smart.
Nej, men jag inser att man är en idiot som ens tänker i de termerna, men jag kommer ihåg, du och jag var ju i, för massa år sedan så var vi och filmade i Indien. Mm. Och det är alltid intressant med Indien, för om man är lagd åt ett visst håll, om man är såhär basilskräckig, då är det ju en mardröm att landa i Indien.
Jag minns att vi av någon anledning pratade om Indien och smaksjuka för kanske 7 år sedan i podden, och fick då ett väldigt gripande lyssnarmail av ett par som hade varit på bröllopsresa i Indien, tagit in på något 5-stjärnigt hotell, nu ska vi njuta, nu ska vi maxa, och så är det någon superfin måltid, och det är väl kanske, inte vet jag, 9 rätter då eller någonting, och mellan de här rätterna så kommer det in någon liten soppa som är någon slags aptitretare, i någon slags kärl, det är någon slags back to basics då. De börjar dricka av det här, det är lite ljummet, det smakar inte så mycket. De tänker, det här är väl något liksom, smakar det lite mynta? Det är någon smak tycker jag, jag kan inte riktigt placera. Men det är väl till för att man ska få ökad aptit och inför den varmrätten som är i antågande. Precis när de då har druckit upp det här så kommer kyparen fram och börjar fnissa åt dem och säger, vänta nu, drack ni det där? Det där var ju till för att ni skulle tvätta händerna. Det där var varmt kranvatten. Då spelar det ingen roll vilket jävla hotell eller vilken restaurang du befinner dig på. Är det ljummet kranvatten i Indien, då vet du att, att framtidsutsikterna är dystra. Så de springer mer eller mindre till hotellrummet så som de beskrev det, och sen så spydde de och skett på sig i 3 dygn.
Ja, men och det är väl naturligtvis så när man, jag, både du och jag har varit i Indien flera gånger. Och det händer väl. Det är nog så att det finns någon slags, det bygger på hypokondri, och det är möjligt att man liksom blir sjukare och känner sig risigare.
Men så, jag tror att Indien, man kan ömma för Indien på många sätt. Nej, men just för att jag tror att det har gått så mycket sådana här, den här typen av historier, när man än sprider dem som jag precis gjorde nu, då bidrar man ju till en allestädes närvarande bild av Indien.
Men jag skulle säga att det finns en oerhört osympatisk...
Ja, men jag menar det, så att indier måste vara så trötta på att se defensiva turister när de erbjuder dem måltider, och så ser de i ögonen hos de här turisterna, och i våra ögon när vi var där, oj oj oj, nu måste jag vara artig, men jag vill absolut inte äta det där, för det där känns shaky. Ge mig bara en powerbar eller en chicken tikka masala på ett 5-stjärnigt hotell så jag kan känna mig säker. Kom inte med någon jävla street skit till mig, för då kommer det att sluta illa.
Och jag ska säga, jag vet inte vad sanningen är, men visst, man har varit lite rörig i magen, men så jävla magsjuk har inte jag varit när jag varit där. Men det,
inte jag heller.
Men det är ett samtal som direkt tas upp. Du ska till Indien, ja, hur skyddar du dig mot magsjukan då? Det är ju verkligen, om man tänker vad länder är kända för. Indien kanske är känt för mycket, men bland annat är det ju, man blir alltid magsjuk när man kommer dit, vilket är ju oerhört någonstans fördomsfullt, så att säga.
Ja, men det är ju synd om Indien på
sätt. Ja, men då det finns också någon, det är inte kolonialistiskt alls, men en känsla är ju att Indien ligger långt efter oss. Det bland annat åtminstone antyder att de tvättar inte händerna, eller de skiter i liksom.
Men vet du vad, jag lutar mig mot någon gång när jag då betänkte, när vi var i Indien, detta, fan, det är för jävligt det här att vi har den här bilden av Indien. Men vänta nu, visst är det så att när japaner kommer till Sverige,
ja, eller indier,
ja, och indier, men jag tror framförallt japaner som äter så mycket sojabaserad mat, så kommer de till det här laktoshelvetiska då Sverige och äter liksom pannkakor eller vad det nu är, då får de så jävla mycket laktos, så de blir också magsjuka. Det kan vara så att det går ut dekret bland resebyråer i Japan eller i Indien då, när folk ska till Sverige, se upp för i helvete, för magsjuk, det kommer du att bli. Jag hoppas nästan det.
Å andra sidan, det där lyfts ju aldrig riktigt fram.
Nej, men det är för att indier och japaner är bättre än vad vi är.
De är mer ödmjuka och sympatiska. De snackar inte skit om Sverige när de kommer tillbaka från Indien.
Nej, men om de får en liten rännskita på grund av att de har ätit pannkakor på någon jävla brunchställe, inte fan är det det de tar upp när de kommer hem och återberättar för sina vänner. Men svenskar däremot, och du och jag, när vi kommer hem, har vi fått en liten rör i mage, nog fan dyker det upp på agendan bland de 3 första liksom ämnena, samtalsämnena, när man kommer hem.
Det där är alltid liksom så här, något man försöker, man åtminstone mer nu tror jag försöker beakta om man är i ett land och har blivit magsjuk, att man inte så här pissar på landet i stort och så här, skulle aldrig åkt hit. Det var som när jag var i Tunisien, låg jag.
Ja, men du vet, det värsta är så här, med sociala medier nu, då kommer ju direktrapporterna, då ligger ju folk och tröstar sig med sina telefoner. Helvete, nu ligger jag, skulle inte ätit den där jävla kebaben på gatan. Nu är jag magsjuk, jag visste det. Det finns noll tid mellan impuls och att då lägga ut det på Facebook eller på fan Instagram eller vad det nu är. Medan förr i tiden när det inte fanns, utan man hade en hel flygresa hem och samla sig innan man då kommer in på kontoret på måndagen efter sin resa. Då kan man tänka, jag skiter i att berätta det. Så viktigt var det ju inte. Men när man ligger mitt i en matförgiftning, då är det det enda som existerar i universum. Då åker det ut. Så jag tror att Indien har ett sämre reputation nu än någonsin.
Men så kan det vara. Och sen det där tycker jag är intressant. När rädslan är så mycket starkare än ens förnuft på något sätt. Vi var ju i Indien bara på något jävla residens eller vad fan det var, och skulle bjudas på någon, du vet, snittar.
Jag minns det här jättetydligt. Det var liksom vitt bröd med lite sylt.
Så ofarligt som det kan det bli.
Det var liksom motsatsen till en Vindaloo på gatan.
Ja, men också på ett opulent, liksom rent, du vet, palatsigt hus. Och sen så går det någon indier och serverar de här snittarna. Och en av våra producenter som vi jobbar med, han liksom rycker tillbaka. Det här är en trevlig man, det är ju ingen människa. Men, ja, men där rädslan är så stark så alltså
han rycker, det är som att han nästan leviterar en halv meter upp i luften. Ja.
Och vad skriker han då? Och vad skriker han då? Till den här snälla servitören.
I would not go near it with a 10-foot pole. Vilket ju är då, jag skulle inte ens röra skiten med en 3-meters stav.
Förstår du hur otrevligt det är mot den här människan?
Ja,
underbetald människa som går runt och serverar snittar.
På samma jävla mottagning så sitter vi och äter tårta också, för du har tryckt i oss det mesta där ändå, vilket i mitt fall är lite okaraktäristiskt, men jag tror att det kanske var alkohol med i bilden också. Då kanske man släpper lite grann på sina jävla liksom spärrar och liksom sina nojor. Men då minns jag att vi sitter och käkar tårta och en apa hoppar upp i ditt knä och ger dig en stor puss på munnen. För att du hade väl grädde runt munnen.
Visst,
och
då minns
jag att du, ja, då minns jag att du tittar på mig och så säger du, jaha, då har man fått AIDS också. Och ja, och det var ju grovt och lite kul på något sätt.
Du skrattade med för mig.
Jag skrattade, men jag insåg ju blixtsnabbt också att AIDS sannoliken är ett ord som man begriper även om man inte pratar svenska. Så att de människorna från Indien som satt i närheten tänkte ju då, jaha, den här mannen utgår från att indiska apor har AIDS för att han är indien. Så det var ju också
genant. Jo, men man beter sig, man blir väl märklig, man beter sig på ett märkligt sätt. Framförallt då i Indien. Jag minns också att din frus brorsa, ryktet gjorde gällande, du byggde honom åtminstone så för mig, att han kom alltid till sådana här länder, framförallt Indien, helt orädd. Det krusade aldrig hans yta. Alltså han åkte med en annan inställning. Hans inställning var, nu ska jag åka till ett land som har världens härligaste street food. Och det här var ju liksom långt innan street food blev ett begrepp.
Detta är ju min svåger. Det är första gången jag använder uttrycket svåger, som hör till liksom en annan generation känns. Men han är min svåger.
Men hur, han var känd för att han åkte till Indien.
Han åkte till Indien, så klev han av planet och stod där en jävla street vendor på tarmacken, om vi ska använda engelska ord nu, på landningsbanan. Då tryckte han i sig en kebab när han varit landet i 2 minuter direkt från gatan. Och han var också en människa som därför var, han fick nästan alltid matförgiftning också, men han liksom, han hade med,
han fick,
ja, men han hade
också
med i kalkylen. Det var så här, ja, men jag ska bara frossa i den här goda maten. Blir jag lite matförgiftad, det skiter väl jag
i. Han borde ha något sånt här pris för det. Han är ju liksom en av de minst fördomsfulla människorna på jorden också. Han är liksom beredd att betala ett litet pris för att inte vara en del av den här jävla fördomsfulla klicken, 10-foot-pole-klicken.
Det kan också vara så att om du tänker, jag tar gärna lite rännskita eller ett par spyor, för jag vill vara en del av det här. Det kanske lite grann som myten om att man ska lägga sig på någon jävla myr ett dygn, vet, om man är uppe i Lappland så blir man myggbiten som djävulen en natt, sen är man immun resten av sommaren. Det kanske är samma sak här. Om han tar sig en riktig jävla magsjukebläcka dag minut ett, då kanske han kan vara där i 2 veckor och vräka i sig vad som helst, för att han är typ lite immun. Så då kanske han ler sig igenom den här matförgiftningen i 2 dygn, väl medveten om. Sen har han 12 goa street food dygn framför sig. En helt annan approach till livet bara, som jag tror att flera av oss kanske borde
i en anda av, så här, vad kommer man ihåg i livet? Och då är det så här 10-foot-pole ögonblicket, men även det du då berättade om din svåger för mig. Vi är denna vecka sponsrade av Triva. Och Triva gör jävligt snygga klockor, det kan jag säga först. Men det som är riktigt spännande är att det materialet då som klockorna är gjorda av är nedsmälta illegala vapen. Och det har då tagit fram, kan man säga, det är humanium metal är väl det som det kallas då. Klockan du har på handen, det, är någon, det finns ändå en historia där. Det är något illegalt vapen, det kanske är flera illegala vapen den är gjord av. Men man gillar den känslan. Och för varje såld klocka då, som man köper hos Triva, så går 15% tillbaka till IM, individuell människohjälp, och deras arbete då i El Salvador. Eftersom El Salvador då är ett av världens värst drabbade länder när det kommer till vapenvåld.
Klockan heter alltså Time for Peace, det är fint tycker jag. Och de är gjorda, de här klockorna, av nedsmälta illegala vapen. Om ni går in på triva.com, T-R-I-W-A.com, ange koden Filip och Fredrik som ett ord, Filip och Fredrik, i checkout, så kastar Triva med ett extra band, ett så kallat NATO-armband. Och klockorna kostar från 2495 kronor. In på triva.com och botanisera i detta. Vi säger stort tack till Triva.
Det är saker och ting etsar sig fast. Och jag tänkte på det här då när jag nu har varit så jävla magsjuk
efter att ha pussat på din son när han precis
har... Ja, men jag har ju droppat av min son sen igår. Jag bara, du vet, skakigt bara så här. Nej, nu måste jag vara för mig själv här. Det här går inte. Och så ligger jag vid en hink liksom och spyr hjärnet. Och passar väl ändå på liksom att coronavirus skämtar med min tjej såklart. För det gör man mellan spyrna så att säga. Och kallsvettas något så jävligt som jag aldrig varit med om. Och får då också ställa in flygningen till Sverige för första gången. Det tror jag aldrig jag har gjort. Men jag insåg att om jag boardar ett plan nu i dessa tider i Los Angeles och inleder med att liksom spy, eller bara säger till dem som jobbar på planet, kan ni placera mig hyfsat nära toaletten här, för jag känner mig lite risig. Ja, men då vill de inte vara på samma plan som en. Det, nej, förstår jag. Det är inte så här. Det är väl alla förutom din svåger som då har sagt, nej men du kan sitta bredvid mig, det är lugnt. Spy ner mig. Det spelar ingen roll.
Det är väl också, det är någonting med, när man ser en magsjuka utifrån så tänker man ofta, påfallande ofta, ryck upp dig, hur jobbigt kan det vara? Men när man är i det så är det jätte...
Dock antar jag, nu där har jag inte tänkt tidigare, men man är väl ändå, jag tror att när jag är magsjuk, eller du, så är man mesigare än vad din svåger är, tror jag. Jag tror ändå det finns grader här också. Man tror att alla, ja, men är man magsjuk så är man, då är alla lika utslagna. Det är nog inte så.
Nej, alltså jag kan se framför mig att somliga människor är kapabla till liksom de kan springa ett Göteborgsvarv magsjuka. Vissa kan liksom, så spyr man lite.
På det här temat, inte riktigt, men du och jag var ju för några veckor sedan, när jag var i Sverige, så var vi i Örebro.
Det var på vägen från Örebro som jag då blev av med mitt körkort, som vi berättade om.
Det är roligt att man får så här mässen av folk så här. Bra, bra att ni inte är romantiserade att köra fort och så här. Vad är det som att det är viktigt för folk att skriva sådana mejl? Ja, det är inte bra att köra fort, givetvis. Men det är också sånt som händer. Men då, i alla fall, då kommer vi dit, vi är jävligt sönderarbetade. Det här var någonting som bokades in långt tidigare, det här företagsgigget. Och då, det är bara att göra det. Hade jag varit magsjuk, tveksamt om jag hade klarat av det. Men vi kommer dit, vi är så jävla trötta. Vi har spelat in hur många alla mot alla avsnitt som helst. Och man sitter in i någon, och väntar någonstans i någon, så här, liksom, någon loge innan man ska gå upp på scen. Och sen ska vi spela in en så här kort film först som ska visas senare på kvällen. Och möta några av de här då. Det här var för Reitan som driver då 7-Eleven och Pressbyrån. Så vi sitter då och ska vänta på de vars butiker har gått bäst i Sverige. Och vi är så jävla slitna. Och det kommer det först in något gäng och vi gör vårt bästa. Det är absolut inte deras fel, de är superpeppade och vi är väl liksom halvmessyrkändisar som ska försöka intervjua dem. Sen plötsligt, och det här är det som är så märkligt, vi pratar så ofta om Göteborg, vi har ju verkligen penetrerat Göteborg. Snart skulle man kunna skriva en bok med liksom Göteborg är roliga, just så här, Göteborgs påverkan på homo sapiens.
Ja, men förra veckan pratade vi om Malmö, vi har ju, man får ändå säga, vi är inte så jävla Stockholmscentrerade i den här podden. Vi pratar ju mycket hellre om det som händer ute i landet, kanske framförallt Göteborg och Malmö. Malmö är ju oerhört kluvet, lite samma sak med Göteborg också.
Ja, men exakt, och ibland så pratade vi om, du vet, man pratar om mörka göteborgare, man pratar om ljusa göteborgare och allt vad det kan vara. Men i det här fallet var ännu mycket mer specifikt, för då dyker då alltså en göteborgare upp som driver kanske den mest framgångsrika pressbyrån i hela Sverige, eller en av dem i alla fall. Och Det är inte så att vi så här klickar med honom för att man har precis samma humor. Jag tror att skulle du och jag börja skämta med honom om du vet Parasite-regissören och att man borde sitta och spåna med honom, så tror jag inte han... Vi har liksom inte, jag tror inte vi hade klickat direkt och att man hade bara lirat med varandra. Egentligen har vi liksom inget... Humormässigt tror jag vi står långt ifrån varandra. Är min, bara min spontana känsla. Men han har ändå en effekt på oss som både du och jag.
Ja, men vet du vad det intressanta med det här är? Det är ju då att när man är riktigt sliten av någon anledning, man kan ha varit magsjuk, man kan vara utarbetad, man kan av olika anledningar vara trött, men att då springa in i en göteborgare, det är det mest tveeggade svärdet som finns nästan. Om man skulle sätta in en Wikipedia entry på tveeggat svärd, det vill säga å ena sidan bra och å andra sidan inte så bra, då är det att träffa en göteborgare när man är sliten, det är det mest tveeggade.
Ja, fast vet du vad? Jag tror att det blir från det möte, eller efter detta möte, så är det inte så tvegat längre, tror
Nej,
jag.
Men jag skulle säga att de första 10 sekunderna då upplever du det mest tvegade du kan uppleva som människa. Du känner så här: helvete, det sista jag orkar nu är att springa in i en göteborgare.
Men vet du vad du är? Du är under de första 30 sekunderna är du en slags skärseld.
Ja, men verkligen.
Du tumlar runt och tänker, vad är det här? Är jag redo för en göteborgare när jag är så här sliten? Och ska man säga, precis. Nu snackar vi om de glada, det är inte då Mattias Göransson, filter, chefredaktören, som representerar då ett mer ifrågasättande och mörkt Göteborg.
Ja, mer, jag ska säga, mörkt Göteborg, det är väl kanske lite mer musikscenen, medan journalisterna är kanske ifrågasättande och liksom penetrerande på något sätt, och kanske lite så här besserwissriga.
Ja, nu snackar vi om den liksom den solige Gais-supporten väl, eller
ja, men det här är människor som driver pressbyrån på Landvetter. Det blir liksom inte gaisigare och soligare.
Och då tumlar man runt där under 30 sekunder. Man är inne i
30 sekunders skärs, eller man tänker så här, ska jag lämna rummet eller kommer den här mannen att frälsa
mig? Ja, men också så här, överlever jag detta? Är ju nästan känslan. Och sen bara, sen rullar man ur själv, liksom skärseln.
Ja, men det är liksom, vet du vad det är? Det är som att man sjunker ner mot havets iskalla botten av den här upplevelsen de första sekunderna. Sen är det som att en liten...
Men sen rullar man ut då.
Ja, men det är som att en liten boj fästs vid ens livrem, och så åker man långsamt upp mot ytan, mot ljuset igen. Och sen har
ja,
man...
Och, liksom, plötsligt, vad säger, och plötsligt sitter man i en soffa backstage på Conventum konferensanläggning i Örebro och mår bättre än någonsin.
Ja, jag vet. Inte klokt med göteborgare. Det är inte klokt med göteborgare. Man kan vara så kluven och det kan vara så tvegat, men det står ställt utom allt tvivel att göteborgare är kanske det viktigaste vi har i det här landet.
Ja, alltså det är så här, det är ju komplext utav bara helvete. Jag känner snart borde det, någon borde ta ett större grepp på det här. Jag skulle med glädje...
Du vet vem?
Ja, Mattias Göransson själv, tänker du?
Nej, du är parasitmannen förstås.
Ja, det, ja, förklara. Flyga in honom och sitta med honom och förklara vad Göteborg är.
Ja, men det är så här, det är också intressant. Alla de här människorna som har förlorat oss, men Quentin Tarantino, de har ju förlorat då. De är losers för en kväll, det är intressant i sig. Men det man också ska ha med sig, som man inte alls tänker på, det är att de har jobbat dygnet runt i 1,5-2 månader för att få de här Oscarsen. De har gjort så mycket Q&As, de har gjort så mycket intervjuer. Det är inte synd om dem för det, men de har verkligen slitit arslet av sig. Joaquin Phoenix vann ju en Oscar i år för att han spelade spelet. Han var och dunkade varenda rygg som fanns i Hollywood.
Ja, och att han måste ha bra PR-människor, tror jag, bakom sig, där de liksom sa till honom så här: nu ska du vara lite transparent, du ska berätta att du har varit lite med ett svin genom åren.
Ja, men det är också någonting såhär, när han i sitt tacktal säger såhär: jag har varit ett as att jobba med, jag ber om ursäkt för det, tack för att ni har förlåtit mig. Det enda osköna med det är att man har liksom både kakan och äter den, man är as hela vägen. Och sen, så när man då säger jag har varit ett as, då ska man älskas ännu mer för det. Det finns liksom ingen period när man är i frysboxen.
Ja, men det blir konstigt när man lyfter fram förlåtelse, som jag tror både du och jag kan skriva under på, skulle kunna liksom få lite större plats, tror jag, i tillvaron. Men när man baserar den, så att säga, teorin att förlåtelse borde praktiseras lite oftare på att man själv har varit ett svin.
Ett jävla as. Ja, det är märkligt bara. Men oavsett detta,
det satt ju Sam Mendes och tänkte, vad korkad du är.
Men Sam Mendes och Tarantino framför allt mår ju piss för att de har horat ut sig så jävla mycket för att då tjusa dessa Academy voters, och så får de det i alla fall inte. Då är ju förlusten, jag pratar om dubbelbestraffning. Det är en trippelbestraffning. Men parasitmannen och Bong, som han då heter i förnamn, John Hu, han är ju utarbetad nu. Han är lycklig förvisso för att han har vunnit massa
Oscar. Precis, men han är ju så att säga, man kan tänka så här: Sam Mendes är inte redo för något så såhär, med så mycket tuggmotstånd som att åka till Stockholm och sitta och spåna om göteborgare. Han är ju inte riktigt där ännu.
Men på ett sätt är ju parasitmannen perfekt, för han är i ett utarbetat tillstånd nu. Flyger honom, han landar på Landvetter, vi möter honom, vi ska gå direkt in på pressbyrån, för där inne står mannen som är den typiska göteborgaren. Tolka detta nu och skildra detta på film, tack.
Och han hade då givetvis, tror jag, till slut hade någonting, ett mirakel hade ju fötts ur det där,
ja.
Så är det, det är vår enda chans att komma nära en Oscar, är att få honom till Stockholm för att spåna kring,
ja,
detta.
Ja, men först till Stockholm, och sen flyger vi gemensamt inrikes till Landvetter, så vi kan låta honom möta göteborgare.
Men det, och jag tycker så här, det kan låta som en ytlig observation eller något, men det var så påtagligt för både dig och mig när han sitter där i soffan. Han tar över. Det är 5 eller 6 stycken butiksägare som sitter där. Alla ska få pris. De har gjort ett jävla fint jobb allihopa. Han tar ju över, det liksom flyger ganska basala skämt genom luften.
Men på samma sätt som vi har pratat om tidigare, att när man går runt i Göteborg och är någorlunda offentligt ansikte, så gillar ju göteborgska män av den typen att ropa, nu har ni allt kommit fel ni. Det är en typisk, så att säga, jargong i Göteborg, säger ni.
Jo, men när man är svag och utarbetad är frasen, nu har ni kommit fel, den är så jävla härlig.
Ja, inte de första tiondelarna då? Då tänker man...
Nej, men det är när du väl är ute ur skärselden, säger jag. Då mår du så jävulusiskt bra. Det är så här, i dessa tider av uppstartningsföretag, som man säger, jag vet inte varför, men det känns som att vi nu återigen, det kändes som att det var mycket startups, som man väl sa, i liksom slutet av 90-talet också, men nu känns det återigen som att det är massa startups, och herregud, vi gör ju reklam för startups i den här podden, man gillar de typer av rörelserna i samhället, tycker jag, när man känner fan, det finns en kreativitet just nu och folk vill starta nya grejer och så vidare. Det här är ju en startup också, det vill säga, hyr in din egen göteborgare. Så här, vi mår piss, ja, men hyr in en göteborgare som bara sitter.
Hyr in en göteborgare, ja, det borde ju finnas en app för det. På samma sätt som att det finns liksom bilar man kan hyra varandra, det finns liksom elcyklar överallt, man kan bara kolla, man kan kolla i sin app. Och det finns ju också, herregud, det här hjärt-lungräddning då. Man kan då se, man kan anmäla sig, och så kan man då säga, om någon håller på att dö nära mig, ring mig, så springer jag dit bara och börjar pumpa och blåsa in i munnen, så att säga. Det borde ju också finnas en app. Var är den närmsta göteborgaren? Jag känner mig,
ja, men så här, just nu, du, jag kommer hem till dig och säger, fy fan, jag är så jävla, jag är så jävla trött och utarbetad.
Jag ser att det finns en göteborgare i Tegnelunden. Ska vi sticka dit?
Exakt, hyr in någon. Alltså, det finns någonting i det som är, och jag vill säga då, det här är ju en hyllning till Göteborg någonstans. Visst, verkshöjden på skämten kanske inte är så hög, men det spelar...
Ska man vara krass? Rättvis, jag tror inte göteborgarna vill någonting annat i sin bedömning av det göteborgska lynnet. Då måste man ju kunna säga, banala är de. På samma sätt som Sam Mendes tycker det om Joaquin Phoenix när han ställer sig upp för att applådera parasitregissören. Då kan man tycka, ja, men det är inte allt där djupsinnigheterna kommer från alla de här göteborgarna. Men det är inte det man är ute efter här heller. Jag behöver en boost. Jag kan liksom inte dricka mer energidryck, jag kan inte dricka mer kaffe. Men det finns en göteborgare i Tegnelunden. Nej, då drar jag dit.
Men det är ju lite savantigt. Men jag trodde aldrig jag skulle ta det. På ett sätt känns det som att en glad göteborgare är motsatsen till en konstig savant. Men egentligen är det ju det göteborgarna också är. De kan bara en grej. De kan, ja, det där.
Ja, men de förstår det inte riktigt själva heller. De vet inte hur liksom välgörande de är för andra människor.
Det är väl så en savant också existerar. Kanske förstår inte hur märkligt det här är.
Det är otroligt.
Ja, men det skulle kunna vara en app. Jag skulle kunna vara beredd att gå in med pengar i den här appen med hyr in en göteborgare. Problemet är väl att man ser inte den globala potentialen.
När man får hoppas på det, att man kan branch out till andra länder, och att det då finns norrmän som vet, ja, men Bergen, det är liksom det är Norges Göteborg.
Jo, framförallt i Sydkorea. Det är det vi kommer till. Han är just jävla, jo, men absolut.
Jo, men det finns ju alltid ett Göteborg i alla länder. Det kan ju vara så att på Irland, då kanske det är Galway.
Ja, och i Korea, och i Sydkorea finns det också det.
Ja, men det finns ju alltid i alla länder en stad som gör det göteborgare gör för Sverige. Så den här appen har ju internationell potential.
Är det någon som vill gå in och starta och dra igång det, så lyssnar vi.
Kanske gör vi detta. Hörrni, vi älskar att ha den här stunden med er. Vill ni komma och titta på Alla mot alla inspelningar, gå in på allamotalla.com/publik, så kommer vi att tjusa er i en timme eller två i Värtahamnen i Stockholm. Från och med när ni lyssnar på det här till nästa onsdag, när vi spelar in finaler och semifinaler. Det blir så jävla härligt. Kom dit, det är jävligt mysigt att ha er där. Det är mysigt att ni är med oss i lurar eller i olika högtalare, vecka ut och vecka in. Vi älskar detta. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!